Den här söndagen har ju två namn. Det är ju kyndelsmässodagen, eller så heter den Jungfru Marias kyrkogångsdag. Ett litet märkligt namn. Men eftersom den har två namn så har den också två texter. Så jag ska läsa den alternativa dagens text. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Kyndelsmässodagen, eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Vilket är det? Ska vi välja antingen eller? Faktum är faktiskt att det ena namnet är taget ur texten som talar om det andra namnet på den här söndagen. Hängde ni med där? Nej, inte jag heller. Vi kommer till det. Marias kyrkogångsdag. Det är egentligen en något missvisande term. Det kommer egentligen från en rit som man hade i kyrkan förr, när den barnafödande kvinnan hade återhämtat sig och kunde ta sig till kyrkan igen för första gången. Då hade man en tacksamhetsrit i gudstjänsten. Denna tradition bygger ju på avslutningen av den reningsritual som kvinnorna enligt den judiska lagen skulle göra efter de hade fött barn, alltså ännu längre bak i tiden. Det var 40 dagar skulle den judiska kvinnan hålla sig hemma om hon hade fött en pojke, och i 80 dagar om hon hade fött en flicka. Oklart varför den skillnaden fanns, men så var det. Först därefter fick hon uppträda i templet igen och då frambära ett reningsoffer. Så idag, när vi har hört texten om när Maria och Josef kommer till templet med Jesusbarnet, så kan vi tänka, hon har fött en pojke. Det har gått 40 dagar sedan Jesus födde. Och där är vi ungefär nu. Det är ungefär 40 dagar sedan vi firade jul. Det missvisande med Jungfru Marias kyrkogångsdag är att man har tagit det kristna namnet på en rit som man gjorde i kyrkan och lagt det på den judiska riten som Maria gör. Även om den ena bygger på den andra, så är det ändå ganska stor skillnad i innebörden av de här riterna. Den ena bygger på kulturell och rituell och religiös orenhet. Den andra bygger på tacksamhet. Hur som helst, i texten som beskriver då denna reningsritual eller avslutningen när Maria kommer till templet, så uppträder Symeon och kallar Jesus för uppenbarelsens ljus. Och därifrån har vi, precis som Agneta berättade, har vi ordet kyndel som betyder just ljus. På engelska har vi candle. Det kommer lite därifrån, kan man höra om man vill. Så man kan säga att det här med Jungfru Marias kyrkogångsdag, det ger oss ramberättelsen. Och kyndelsmässodagen, det är helt enkelt vad dagen egentligen handlar om. Nämligen att Jesus är uppenbarelsens ljus. Så det här med ljus, att tända ljus, vi har gjort det med barnen idag. Vi kommer få möjlighet att göra det vi också sen. Det har ju blivit ganska populärt i kyrkorna, kan man säga. Vi samtalade om det en stund på, när vi hade träff med gudstjänstledarna här om veckan. Det är väldigt vanligt i våra kyrkor. Inte bara här i vår kyrka, där i stort sett de flesta av oss nu tänder ett ljus varje söndag. I bön för något eller för någon, en längtan, ett hopp, en sorg, en rädsla. Det kan vara precis vad som helst. Det har spridit sig över vårt land till de flesta kyrkor de senaste 10 åren ungefär. Och säkert till fler länder. Det har blivit oerhört vanligt att tända ljus. Det har blivit någonting som är viktigt för oss. I mina tidigare tjänster som jag har haft har jag jobbat till största delen med ungdomar. Jag märkte ganska snabbt vad som var viktigt för dem när det var dags för gudstjänst och andakt. Det var just de här praktiska bitarna. Själva undervisningen eller predikan var, den var väl inte oviktig, men den stod inte i fokus för dem. Den var inte så intressant. Det var inte för det de kom. Vilket jag tyckte var lite synd förstås, eftersom det är mina favoritsaker. Men man kan inte alltid få som man vill. Men det var saker som nattvarden var oerhört viktig för dem. Att få fira nattvard, det ville de göra helst varje gång vi sågs. Tända ljus var viktigt. Göra korstecken. Eller att på olika sätt gestalta sin tro. Det var det som var i fokus för dem. De ville göra någonting med sin tro. Och jag tror att det ligger någonting högst dagsaktuellt i det. Jag tror inte det är någon slump att det här med ljuständning och sånt har blivit väldigt populärt den senaste tiden. Vi lever ju i det som ibland kallas för informationsåldern. Vi får ju mer information på en enda dag nu för tiden än vad en genomsnittlig svensk på 1700-talet fick under ett helt liv. Vi möts ständigt av olika budskap som vill locka oss och ta vår uppmärksamhet, berätta saker för oss, undervisa oss, få oss att köpa eller sälja eller, ni vet, precis vad som helst, när som helst, hela tiden. Jag har tillgång till hela världen i min ficka. Jag behöver inte ens resa någonstans. Jag kan bara zooma in på Google Earth och kolla hur det ser ut där och hur ser det ut där. Eller läsa om precis vad jag vill. Vi möts ständigt av olika budskap som vill ta vår uppmärksamhet. Och det har blivit svårare och svårare att sålla i detta. Det har blivit svårare att ta reda på vad är det som är intressant egentligen för mig. Vad är fakta? Vad är lögn? Det är svårt att skilja mellan de olika sanningarna. Och det är ju så idag att allting kan ju debatteras. Alla teorier kan stickas hål på med någon ny teori eller någon ny tanke. Alla ord går med andra ord att motbevisa. Inte nödvändigtvis för att det är sant. Men tillräckligt mycket för att lyckas övertyga någon annan. Det är inget undantag med vår kristna religion. Vi har teologer som tycker så, vi har teologer som tycker så. Och alla tycker att de motbevisar varandra. Och hur ska vi veta vad som är sant i det? Det pågår ett försök till en revolution just nu i vårt land mot Migrationsverket och deras bedömning om huruvida våra konvertiter i Sverige är kristna eller inte. Kyrkorna och dess företrädare och jag och vi med dem, vi pekar på det Migrationsverket gör och deras bedömningar. Att det går inte att göra de typen av bedömningar på huruvida en människa är kristen. Bara på hur mycket hon kan eller hon vet. Men Migrationsverket, de ger snabbt svar på tal och ger några andra exempel och menar att, jo, det går visst att göra sådana bedömningar på det här sättet. Och så är det färdigdiskuterat med den saken. Det är ungefär lite så Donald Trump jobbar också. Om han bara upprepar en sak tillräckligt mycket så accepterar folk det till slut. Så där är vi idag. Allt kan debatteras och motbevisas. Sant eller inte. Men med tillräckligt mycket information så går det. Inte konstigt att folk blir ordtrötta. Och här står jag och maler på. Jag kan inget annat. Men det finns ändå något som faktiskt inte går att debattera. Om du ger en hungrig människa bröd så blir hon mätt. Om du ger en naken människa kläder så blir hon klädd. Om du visar en annan människa kärlek så blir hon älskad och kan dela den kärleken vidare. Försök att motbevisa det. Simeon, han var en gammal man som väntade på Israels tröst. Det vill säga han väntade på Messias. Han väntade på Jesus. Han hade fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han hade sett Herren Messias. Och sen fick han se uppenbarelsens ljus. Frälsningen åt alla folk. I ett litet barn. Det är en intressant person på många sätt. Han profeterar om vem Jesus är. Han är faktiskt den första människan som gör det efter att Jesus har fötts. Han profeterar om vem Jesus är och vad hans betydelse skulle bli för hela världen. Hanna, som också finns med i den här berättelsen. Hon är mycket gammal, 84 år, vilket är väldigt mycket på den tiden. Hon är ingen lärd kvinna. Hon besitter ingen större kunskap eller många ord. Men hon fanns i templet varje dag och varje natt. I bön och i fasta. Jag kan tänka mig att hon inte fastade hela tiden. Men då och då i alla fall. Hon talade inte så mycket. Och berättade inte så mycket. Sa inte så mycket om sin tro. Men hon var där varje dag och levde den. Ordet blev människa, skriver Johannes evangeliet. Ordet blev kött, står det egentligen, om man översätter det mer ordagrant. Och kanske är det egentligen så man borde skriva det. Ordet som används för människa här och som då betyder kött egentligen, sarx heter det. Det betyder verkligen kött. Det är inte ett sånt här halvsymboliskt ord där kött egentligen betyder något annat, utan det betyder verkligen kött, som vilken köttklump som helst som man lägger på tallriken och äter, eller ett stycke kött från ett djur eller så. Det betyder verkligen kött. Och det visar ju på att ordet blir verkligt och konkret i Jesus. Det är inte något symboliskt som händer där, utan ordet blir verkligt och konkret i Jesus Kristus. Det visar att Gud på riktigt inkarneras. Ett annat ord som också verkligen betyder förkötsligas. Det blir verkligt. Det är ju klart att det symboliska finns ju där också. Vi lägger ju på det automatiskt, eller hur? Gör vi. Att ordet blev kött, ja, det blev människa i Jesus. Men det är ändå så konkret att Gud och Guds ord, varigenom allt har blivit till, varigenom all kärlek i världen existerar, varigenom Gud vill rädda oss och ge oss sin frälsning. Det blir konkret. Det blir till handling i Jesus. Allting han gör, alla under, alla tecken, de pekar på detta. På Guds ord, där kärleken, frälsningen och livet finns. Det är i köttet det sker, inte i ordet främst. Det är i handlingen, för det är det ordet har blivit och ska bli igen och igen. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så skriver Johannes också. Så när jag snart har pratat färdigt här och du kanske går och tänder ditt ljus eller tar emot bröd och vin i nattvarden, så är det ordet som blir till handling. Tänk på det lite extra. Det är lätt att det blir en slentrianmässig handling, det här att tända ljus eller ta nattvarden. Jag vet, jag har tagit emot nattvarden många gånger utan att egentligen reflekterat över vad jag gör. För att ja, man går fram på automatik och så. Jag har tänt hundratals ljus. Bara för att ja, men nu går vi och tänder ljus allihopa. Det är lätt att det kan bli så. Men ljuset och nattvarden, bönelappen eller vad det nu kan vara, det är ju ändå en plats också där ordet kan få liv. Där ordet börjar vändas till handling. Men låt inte stanna vid ljuset eller vid nattvarden. Det är ju en startpunkt. Låt nattvarden och ljuset bli en början till ett delande av evangelium till vår ordtrötta värld. När du bedriver din evangelisation, så att säga, vilket jag tänker att ni alla gör lite då och då, så låt orden vara om de inte bär, om du inte hittar dem, om det inte är ditt sätt att berätta för andra om uppenbarelsens ljus i världen. Låt orden vara. Orden om kärlek och liv ekar ju ändå tomma om det inte finns kraft och handling bakom dem. Dela ditt bröd, mätta de hungriga, klä de frusna, älska de kärlekslösa. Låt handlingen komma först och fyll på med orden som ligger bakom, vartefter du hittar dem. Och längtar du efter mer ord att sätta bakom dina handlingar, kom på bibelfrukost nästa lördag. Så samtalar vi om det. Men idag, kom, ta emot nattvarden. Tänd ditt ljus, skriv din bön. Sitt kvar i bänken och be. Men låt det bli till handling. Låt det bli en handling som bär och som betyder något. Låt det bli ett uppenbarelsens ljus i Kristus. Med kärlek, frälsning och liv åt din medmänniska. Med liv åt alla folk. Amen.